eller som heter i förbund med Gud. Och det är ju ett ämne som är tacksamt att predika med om. Det är ett stort ämne. Egentligen så tycker jag att det skulle kunna vara titeln på hela Bibeln, i förbund med Gud. För att den handlar om de olika förbunden som finns i Bibeln. Det handlar om hur Gud liksom samarbetar med människor. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet förbund. Om vi nu lägger undan först Bibeln, ordet förbund i svenskan eller finskan. Vad tänker du på? Vi har ju i våra dagar alla möjliga förbund. Det finns fackförbund och det finns andra förbund. Vad är ett förbund? Jo, ett förbund, det är när man, det är ett avtal mellan två parter som lovar att ställa alla sina resurser till förfogande för varandra. Och man lovar att handla på ett visst sätt mot varandra. Och ett förbund, som jag ser det, är lite mer än bara en allians eller ett avtal. Liksom sådär att någonting som gäller tillfälligt. Ett förbund är egentligen mera långtgående och liksom mera bindande, kan man säga. Mera djupare. Men exempel finns på förbund. Man ingår politiska förbund genom att teckna sina namn på ett papper. Man slår sig ihop, fackföreningar slår ihop i fackförbund. Man lovar att inför arbetsgivarna, så om stuvarna får för lite lön, så strejkar transportarbetarna eller de som kör lastbil, eller tvärtom. Man håller ihop liksom för ett visst syfte och man lämnar inte varandra i sticket. Vi har ett annat exempel. Tyskland är en förbundsrepublik. Ett land som består av olika delstater som är en förbundsrepublik. Och om du anfaller Bayern, så anfaller du också Berlin eller Schleswig-Holstein. För alla är i samma förbund. De ställer upp för varandra. Går det dåligt i östra Tyskland, så hjälper man från västra Tyskland och så vidare ekonomiskt. Att man ställer upp för varandra. Och man delar inte på ett förbund hur som helst. Ett annat förbund som är vanligt är vigseln, eller äktenskapet. Man lovar ju varandra att stå vid varandras sida tills döden skiljer oss åt. Och när man har ingått det förbundet, så räknar man inte längre så mycket, det här är mitt och det där är ditt. Och så liksom drabbas en av en förlust, så drabbas båda och hela familjen. Det är ett förbund som är avsett att hållas. Och förr i tiden, när länderna inte var så väl organiserade och liksom det inte fanns så starka centralmakter, så där, då var förbund viktiga. Olika furstar, de ingick förbund med varandra, att de inte skulle slåss sinsemellan och att de skulle försvara varandra om det kom hot utifrån. Att deras sammanhållning byggde på förbund. Och det liksom, när det var väldigt viktigt där, när man hade lovat det där, så bröt man inte, för att bröt man ett förbund, så ansågs man inte vara pålitlig som samarbetspartner. Så det var väldigt viktigt att om man en gång har deklarerat att vi ingår ett förbund, så då höll man ihop mot alla yttre hot. Och alla kulturer har ju haft sina system för att ingå förbund. Det är olika ritualer. Vi läser i Gamla testamentet om David och Jonatan, de ingick ett förbund. Jonatans far ville ju faktiskt döda David, men David och Jonatan ingick ett förbund, att de var som bröder. Och när de gjorde det så bytte de kläder. David tog Jonatans kläder och Jonatan tog Davids kläder och vapenbälte. Man bytte alltihopa. Så att det var en sån här symbol för att allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och i många kulturer så har man varit tvungen att slakta något djur och göra vissa ritualer för att ett förbund ska gälla. Och ofta så hörde en gemensam måltid till. Man åt tillsammans när man ingick det här förbundet. Och i vissa kulturer så kunde man skära ett sår i handen. Båda gjorde det och så tog man varann i hand och blandade blodet på det sättet. Och då var man liksom i förbund. Och faktiskt i hebreiskan, när man säger att man ingår ett förbund, så det som ingår är samma ord som skära. Man skär ett förbund. Intressant. Så det är ett förbund innefattar löften och att man ställer upp för varandra och vissa saker man gör för att alla ska vara medvetna om att det här är nu ett förbund som har ingåtts. Det är liksom inte någon, båda måste liksom vara säkra på att det här är ett förbund. Det är inte bara något annat som man kanske lovar lite löst, utan det är starkare så. Och den här tanken om ett förbund finns ju väldigt starkt i Bibeln. Jag vet att egentligen så borde ju någon som har läst mycket teologi och sådär lägga ut texten om det här. Men att den här serien hoppas jag att du ser som så att det här är de saker som har tilltalat mig när jag har studerat vad som står om förbunden i Bibeln. Det här första avsnittet tänkte jag att vi skulle bara lägga en slags grund om vad det står om Gud och hans folk och vad han gör. Sådär. Vi ska skrapa lite på ytan eller få en liten struktur på det tills senare tillfällen. Jag tror att som jag nu tror så blir det 5 tillfällen när jag ska tala om det här. Vi får se lite hur länge det tar att göra det. Gud han ingick förbund med individer och familjer och hela släkter, hela folk. Faktiskt ingick han ett förbund med hela mänskligheten och allt levande. Vi ska titta lite på de här sakerna. Alltså Gud har valt att förverkliga sina planer på jorden genom att han ingår förbund med människor. Människor som vill hålla sig till honom, som han får vara deras Gud och de får vara hans folk. Och när man börjar läsa om förbund i Bibeln så börjar man se att hela den här boken med alla de här många historierna och berättelserna och poesin, allt hänger ju ihop. Det handlar om Gud och människor i förbund. Hela den här förbundstanken är som en röd tråd som går igenom hela Bibeln. Att man kan se det redan när i Edens lustgård när Gud sa att ormen eller kvinnans avkomling skulle trampa på ormens huvud och ormen skulle stinga honom i hälen. Redan där kan man se att det finns liksom en någonting som pekar framåt mot någonting större som ska hända senare. När Jesus tog bort det som den onde hade ställt till med där i Eden. Och så går det vidare ända tills det står faktiskt i Uppenbarelseboken att den ormen från urtiden skulle krossas. Det går igenom hela Bibeln. Och allt vad Gud gör med Israels folk och kungarna och allt, de här profeterna och allt det där. Liksom allt handlar ju om det här. Och på många språk, eller vissa språk, så kallar man inte det för Gamla testamentet och Nya testamentet, utan man kallar det för Gamla förbundet och Nya förbundet. På swahili använder de till exempel ett ord som faktiskt betyder förbund istället för testamente. Nu ska vi se på några exempel från Gamla testamentet hur Gud ingick förbund. Första Mosebok 6 och vers 17 till och med 19. Så här sa Gud till Noa: "Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara." Alltså, Gud hade sett att det gick så utför med det han hade skapat. Och människorna var så genomruttna så att nu måste han göra en ny start. Och då gick han in i ett förbund med Noa. Och vi ska inte läsa det nu, men att när den här floden, översvämningen, hade kommit och Noa hade överlevt och de släppte ut djuren från den här arken, så då står det att Gud satte ju ett tecken i skyn, regnbågen. Han ingick ett förbund med allt levande att jag ska inte på nytt förstöra jorden på det här sättet. Det var ett löfte. Ett förbund med allt levande. Så det är ett exempel om hur Gud ingick förbund med människor i Gamla testamentet. Och han ingick också förbund med de så kallade patriarkerna, stamfäderna för Israel. Det vill säga Abraham, Isak och Jakob. Han ingick förbund med dem och de fick stora löften om välsignelser för sig själv och sina efterkommande. Och vid de här tillfällena så offrade patriarkerna till Gud brännoffer. Och det är en intressant tanke det där, att i Gamla testamentet, när man närmar sig Gud, så är det på något vis, det är alltid något som måste offras, någon som måste mista sitt liv för att man ska komma fram. Ni vet hur det var. Redan det första offret vi hört talas om, det var Abel. Han offrade till Gud. Och han offrade ju från sin boskap. Och det behagade Gud. Men Kains offer behagade inte Gud. Och jag vet inte om det var för att han offrade säd från sin åker, eller om det var för att han annars inte var i rätt förhållande med Gud. Men i alla fall, tanken fanns där att när man kommer inför Gud ska man offra. Det är någon som måste ge sitt liv för att jag ska få komma inför Gud. Så det fanns med från början redan, den här tanken i Bibeln. Men ja, det var en parentes. Första Mosebok 17 och 3 till och med 7. Ni ska nog få läsa med här högt om ni vill, men ni tar det sen när det blir lite kortare bibelord så blir ni inte så trötta. Första Mosebok 17 och 3 till och med 7 står det så här. Alltså det var när Gud lovade att han skulle föröka, vad heter han, Abraham. Abraham var 99 år och hade inte fått några barn. Men Herren uppenbarade sig för honom och sa att jag är den allsmäktiga, vandra inför mig och var fullkomlig. Och så kommer det här då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mera heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar ska utgå från dig, och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Gud ingick ett förbund med Abraham. Han började förverkliga sina planer på att rädda mänskligheten från det som det onda som hade kommit in. Och då började han med att utvälja Abraham och hans efterkommande. Vi kommer att se senare i den här serien, kommer jag tala mycket om det här förbundet och vad det betyder, att det faktiskt har någon betydelse också för oss idag. Men att just nu tar vi det bara som ett exempel på hur Gud ingick förbund med folk i Bibeln när han ville börja förverkliga sina planer. Och Abraham fick ett tecken på det här förbundet. Han skulle omskära sig själv och allt av hankön i hans familj. Och sen ingick Gud ett nytt förbund, ett annat förbund som, eller man kan säga att det är en slags förnyelse av det här förbundet med Israels folk. I femte Mosebok 11 så kan vi se lite om villkorerna i det här förbundet. Femte Mosebok 11 och 26 till och med 28. Det var ett ganska strängt förbund på det sättet att på något vis så är det väldigt direkt kopplat. Om jag gör så här så välsignar Gud mig. Om jag inte gör så där så blir jag förbannad av Gud. Men vi ska se. Det står alltså i 11 och 26. Se, jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni lyssnar till Herrens, er Guds bud, som jag idag ger er. Och förbannelse om ni inte lyssnar till Herrens, er Guds bud, utan viker av ifrån den väg jag idag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner. Det här var ju ett förbund som var omöjligt egentligen. Och om vi läser lite i Hebreerbrevet så, och Paulus brev också, så framgår det att det på något sätt var meningen att det skulle vara omöjligt, så att människan inser att inte kan jag leva rättfärdigt inför Gud, så att jag duger liksom, att jag inte skulle ha något fel som skiljer mig från Gud. Att det är hemskt lätt att tänka när vi läser om hur Adam föll i lustgården. Jag menar, alltså en sån här liten grej kunde han ju inte låta bli då, att äta den där frukten så att vi skulle ha det bra och liksom vara kvar i Edens lustgård för alltid. Men saken är den att du och jag, hur litet bud det än är, så finns risken där att vi genast gör tvärtom. Jag minns när jag var och gick i första och andra klass i skolan, så var det förbjudet att klättra i träd. Jag gick på en internatskola. Man fick inte klättra i träd. Och så fanns det en lång allé nere från landsvägen upp till skolan. Jag var uppe i toppen på varenda ett av de där träden under den tiden jag gick där. Det var förbjudet. Men det blev så intressant att klättra upp i de där träden när det var förbjudet. Och tyvärr är det så vi människor ofta reagerar när någon säger man ska göra så här, man ska göra så här. Då får man en enorm lust att göra tvärtom. Tyvärr. Alltså vi klarar inte det. Men det kommer vi också till senare. Men lyckligtvis så förblev ju inte allting vid det här omöjliga förbundet. Utan redan i Gamla testamentet så börjar man skymta att det är något nytt på gång. Gud hade ju valt ut Israels folk. De skulle vara ett heligt folk som höll sig till sin Gud. Och Gud vandrade med dem. Men de var ju sannoliken inte lätta att ha att göra med. Utan de, så fort de bara fick chansen så vände de sig till de andra gudarna som folken runt om hade. De hann inte ens knappt ut ur Egyptens land när Gud med stora under räddade dem, så började de dyrka en guldkalv. Bara för att Mose inte hade så bråttom där uppe på berget när han skulle ta emot lagens tavlor. Och så fortsatte det genom hela Israels historia. Om ni någon gång har läst kungaböckerna eller krönikeböckerna, liksom det handlar om den ena kungen efter den andra. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och ibland så blir man glad när man läser det. Han gjorde gott i det som var gott i Herrens ögon. Men att väldigt ofta så var det så där att, och mot slutet då så blev det bara värre och värre. De hade sina barn att gå genom eld och de dyrkade solen och månen och stjärnorna. Och egentligen så höll det på att rinna ut i sanden allt det som Gud hade tänkt. För de höll sig verkligen inte till det här förbundet. Men att, som jag sa, så skymtade ändå mitt i allt det här någonting som visar framåt. Jag pratade redan om hur det var där ormens fiendskap med Evas avkomning. I första Petrus brev så står det att när Noa räddades från floden, det är en förebild till dopet. Som man, när vi lämnar det gamla livet och går in i det nya. Det liksom skymtar fram. Och löftet till Abraham som jag redan läste om, det uppfylldes av Jesus enligt Galaterbrevet. Det ska vi också se på en senare gång. Och hela den här gudstjänstordningen som Israel fick, de skulle ju göra, det var väldigt noga hur de byggde sitt det här templet, som det här tabernaklet, som var ett tält som var till för tillbedjan. Alla detaljer där, de pekade framåt mot det som Jesus skulle göra. Det berättar Hebreerbrevet mycket om man vill läsa om det. Och jag har hört de som verkligen kan det här, de kan se varenda detalj i det där templet och tabernaklet. Det talar om någonting som Jesus gjorde sen när han kom. Men det allra tydligaste i Gamla testamentet om ett nytt förbund, det finns hos profeterna. De sa det väldigt tydligt faktiskt. Och de talade om ett nytt förbund med Israel. Och vi kommer sen längre fram också se att det förbundet faktiskt gäller oss också. Vi är Israel är roten och vi är inympade som grenar från tagna från ett vilt olivträd och insatt i det sanna olivträdets rot. Och därför så har vi också del i de här löftena som fanns. Jesaja 55, vers 3-5. Så säger han: profeten. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels helige skull, ty han har förhärligat dig. Ett nytt förbund. Ett evigt förbund. Alltså det finns förbund som tar slut, men det här var ett evigt förbund som de blev lovade. Och Jeremia kapitel 31, vers 31 till och med 33. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Och i det här nya förbundet skulle alltså lagen finnas i deras hjärta. Gud skulle skriva in lagen i deras hjärta. Och det är väldigt stor skillnad om man gör någonting därför att man har lärt sig att man måste göra så här, eller om man gör det för att man vill göra det av hjärtat. Och det här är en väldigt stor skillnad. Israels förbund, det blev ju till ingenting just därför att det var regler som de skulle följa, men som vi människor alltid är, så får vi en väldig lust att göra tvärtom när vi får regler. Och det är den stora skillnaden med det här nya förbundet. Jesus, han talade mycket om hjärtats betydelse i motsats till yttre regler. Om vi tar Lukas 11, kapitel 11 och vers 38 till 41. Det var Jesus som hade gått hem till en farisé och de skulle äta och sådär. Och så står det så här, att farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom: ni fariséer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. Ni dårar, har inte han som gjorde utsidan också gjort insidan? Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er. Är det inte så här vi många gånger lever som fariseerna? Liksom, det är så viktigt att det ser bra ut. Det är så noga. Men man invärtes så tar man alla möjliga genvägar för att uppnå sina mål. Och inställningen där inne kan vara allt annat än rätt. De här fariseerna, de var för övrigt en sekt som var väldigt lagtrogna. De visste allt om den här Moselag. De trodde att bara Israel en enda dag skulle följa alla de här tusentals reglerna som finns i Moseböckerna. Om de bara lyckades en dag så skulle Messias komma. Det var så de undervisade. Och därför var de så noga. De benade ut de här lagarna och försökte förklara för folket att ni ska göra så kommer det här att hända. Men de hade ju för länge sedan tappat liksom den där hjärtat. för vad Gud ville. De var så noga med det yttre att det inre glömdes bort. Så det nya förbundet som kom, vi ska se på det senare också, att det kom med Jesus. När han dog på korset, då var han det där offret som krävdes. När man ingår i ett förbund med Gud så krävs det ett offer, så vi i Gamla testamentet. Och jag kommer tala mycket om det längre fram. Men nu kan vi läsa Hebreerbrevet 8:6. Nu kan vi säga det tillsammans, det är så kort vers. Nu kan vi läsa alla. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Vi sa här i början att förbund innehåller löften. Och i det gamla förbundet så skulle ju överste prästen en gång om året bära in blod till det allra heligaste i templet för att sona folkets synder. Och det måste göras om varje år. Medan författaren till Hebreerbrevet, han säger att Kristus gjorde ett sånt offer att han behövde göra det bara en gång. Så gäller det för alltid. Och faktum var att alla de där offren i Gamla testamentet, de liksom var bara skuggbilder av det här stora offret som Jesus gjorde. När han öppnade vägen mellan Gud och människa. Och första Petrusbrevet säger att det var planerat före skapelsen. Och det gäller för evigt. Alltså Gud, han är ju så suverän så han kan se både början och slutet på allting på en gång. Så han visste precis hur han skulle göra. Så står det ännu att det här gamla förbundet som gällde med Israel, det har spelat ut sin roll. Hebreerbrevet 8:13. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. När det här skrevs så hade inte ännu offren i templet i Jerusalem slutat. År 70 efter Kristus så förstördes templet och Jerusalem och det dagliga offret avslutades. Här så förutsade Hebreerbrevets författare att det här kommer att försvinna. Och jag tror att det är viktigt att vi låter det där tänkesättet vara försvunnet. Det där som har med förbundet och Sinai att göra. För att det leder oss in i ett liv där vi försöker göra som Gud vill. Men vi lyckas inte. Och varje gång vi misslyckas så försöker vi på något vis dölja, täcka över. Kanske sona det på något sätt. Ibland så försöker vi liksom gottgöra det vi har gjort, men att vi kommer leva i ett ständigt misslyckande helt enkelt. För det funkar inte så. Men det som är så bra är att Jesus har kommit. Och han var det där offret. Hans blod, när det bars fram i himlen står det. Så räckte det för att försona våra synder. Det betyder ju inte att nu är det fritt fram på något vis. Så här var att det inte är viktigt hur vi lever. Men han tar hand om de där misslyckandena. När vi trots våra försök ändå inte lyckas. Då har han tagit bort den där skammen och skulden. Det här nya förbundet som det talas om, det håller vi i första hand genom att tro på Jesus. Att han har gjort det här offret för oss. Vi håller det inte i första hand genom att göra alla rätta saker. För att vi kommer inte kunna göra alla rätta saker. Och så finns det här stora härliga att när vi tror på Jesus, att han har dött för mig. Det finns ingenting kvar som hindrar kontakten mellan mig och Gud. Jag får komma till Gud så här för att Jesus har renat mig. Då har han lovat att den helige ande flyttar in i mig. Och jag tror att det är det som profeterna talar om, att då skrivs lagen i hjärtat. Och inte på stentavlor som vi ska lära oss utan till att följa. Vi får en längtan. Jag vill göra Guds vilja. Jag vill leva det liv som han har planerat för mig. Och med ett antal års erfarenhet så vet jag att det är ett intressant liv. Jag kan verkligen rekommendera det. För att Gud har hela tiden nya saker på gång. Man får gå liksom från det ena, den ena planen till den andra som han har. Det ena bygger på det andra. Man ser sen när man tittar tillbaka på sitt liv. Wow, det var, tänk att jag har fått vara med om det här. Tänk att det hela tiden har funnits en riktning. Ända sedan jag tog emot honom så har det funnits en riktning med mitt liv. Det har inte varit meningslöst. Jag har inte bara levt som någon slags klokare apa, om man säger så, utan jag har haft en mening i mitt liv. Gud förverkligar sina planer här på jorden genom att ingå förbund med oss. Jag får leva mitt liv i förbund med Gud. Alltså var jag än är, så om någonting händer mig, så är det på något vis att då rörs Gud också. Han tar del i mitt liv till 100% och jag får ge mitt liv till 100% till honom. Hans resurser blir mina och mina obetydliga resurser blir hans. Men det är en väldigt bra affär, hörni. Är det inte? Mina skabbiga kläder får jag ge till honom och så får jag iklä mig det som Bibeln kallar hans rättfärdighet. Nu ska jag inte prata längre idag, utan helt kort ska vi ta och sammanfatta det som jag har sagt. Ett förbund, det är ett omfattande avtal som innebär att två parter lovar att ställa alla sina resurser till förfogande för varandra. Tänk på det när du tänker på att du är i förbund med Gud. Hans resurser är dina och du ger ditt liv till honom. Och så nästa punkt. Gud han ingick förbund med människor som Noah, Abraham och de övriga patriarkerna. Han började sin plan med mänskligheten genom att sluta förbund med människor. Han kan sluta förbund med dig också. Och så nästa punkt, så Gud ingick alltså ett förbund med Israels folk. De fick den där lagen som de skulle följa för att få del av hans välsignelser. Men ingen lyckades följa den här lagen helt och fullt. Utom Jesus förstås, när han kom. Men det är en annan historia. Hade det bara stannat där så skulle vi vara väldigt illa ute. Men sen så, nästa punkt, så talade profeterna och psalmerna om ett nytt och varaktigt förbund som enligt Hebreerbrevet skulle ta vid efter lagens föråldrade förbund. Och det gamla sättet att tänka att jag måste förtjäna min plats inför Gud, förtjäna att komma till honom, den tanken är det slut med i och med det. Och det är Jesus som har gjort det här möjligt. Och sista punkten är att idag är vi alla välkomna in i Guds nya förbund genom att omvända oss och tro på Jesus. Han förvandlar våra hjärtan och så låter han sin ande bo i oss. Och det blir naturligt för oss att leva enligt Guds vilja. Det blir vår strävan. Jag säger inte att från och med den dagen kommer du alltid att göra Guds vilja. Det sa jag inte. Utan jag sa att vi vill. Det finns en äkta önskan. Och vi kommer att inrätta vårt liv efter att jag vill göra det som är Guds tanke. Jag vill att det han har tänkt att jag just ska vara ska bli fullbordat i mitt liv. Den längtan sätter han in i oss. Och sen finns där väldigt, väldigt mycket härligt som händer efter det. När vi kommer in i hans planer. Det kan gå dåligt. Jag säger inte att vara i förbund med Gud är någonting enkelt. Det har jag inte heller sagt. Om vi tänker på Abraham, han fick vandra i 99 år med ett löfte som han inte fick uppfyllt förrän han var 100 år. Vilket liv, va? Han gick och valla får. Det var egentligen det var hans stora grej han gjorde. Han fick får och boskap och blev mäktig. Han gjorde sin business bra. Och Gud välsignade ju nog hans business. Men det som han verkligen längtade efter, det fick han vänta tills han var 100 år. Inte var det så där att så fort han kom in i förbundet så tjup, så fick Sara en son hastigt och lustigt. Utan det var först ett löfte och sen fick han gå där hur länge som helst och vänta på fullbord. Vi hörde här om kung David, han fick också ett löfte. Kung David blev smort till kung när han var herdepojk. Och så fick han gå, jag tror, jag läste någonstans att han gick i 10 år och väntade på att få bli kung. Och så jagades han dessutom av Saul, den föregående kungen, och fick hålla till i grottor och andra ställen för att överleva överhuvudtaget. Då skrev han alla de här psalmerna som finns. Varför? Han hade ett ganska jobbigt liv, men han höll ändå fast vid Gud mitt i allt det där. Och jag vill inte ge skenet av att den dag du kommer in i Guds förbund så är det liksom bara att det flyter på. Då börjar det hända bara härliga saker. Men jag tror att när du möter de här svåra sakerna och är i förbund med Gud, så då har du en styrka som inte är din egen. Du har hans resurser. Och det är en väldig skillnad. En väldig skillnad. Och sen får du nog också vara med om härliga saker. För jag har sett under. Människor blir friska och allt möjligt. Den heliga ande gör väldigt många saker i och bland oss. Men att det finns alltså, det kan vara jobbigt men också härligt. Och så var det med Israels folk. De fick gå igenom förfärliga saker. De hade jättejobbiga strider, men de hade också jättehärliga segrar. Så länge de höll sig till Gud. Och så är det med oss. Vi får ibland är vår väg igenom någonting och ibland så tar Gud bort det. Och det är inte vår sak på det sättet att sätta oss till doms över honom när han gör på det ena eller det andra sättet. Men att hans resurser finns där. Men det är han som bestämmer hur de kommer till uttryck i våra liv. Så lev i förbund med Gud. Det är ett väldigt bra liv att leva. Nästa gång ska jag tala om ett par löften som fanns redan i Gamla testamentet som Jesus har uppfyllt. när vi fortsätter. Nu ska vi tacka Herre. Kära himmelske far, tack för att vi får vara i förbund med dig. Tack för att du har öppnat en väg, att inte våra skulder och våra tillkortakommande behöver vara i vägen för vår kontakt med dig. Tack för att du vill ingå och förbund med oss. Du vill föra in dina resurser i våra liv. Och vi kan få vandra med dig. Tack att du välsignar mina vänner som är här. Och de som lyssnar på annat sätt. Herre, låt det här bli levande. Det som jag har försökt att säga, kan du tala tydligare i deras hjärta. Tack att du hör vårt.